Viver. Herre, tack för den här söndagen. Tack för att vi får vara här tillsammans inför dig. Tack för att du är här. Och tack för att vi får lovsjunga dig och ära dig. Att vi får komma hit nu och tillbe dig. Bara det att vi är här. Med det, bara det att vi är här nu vill vi säga det att vi längtar efter dig. Vi vill möta dig. Och du känner oss. Herre, vi ber att ord och sång och allt i den här gudstjänsten nu, det som har delats och det som kommer att delas, Herre, att det skulle få måla bilden av dig. Vi välkomnar dig, helige Ande, som vill visa oss på Fadern. Tack för att vägen dit är öppen genom dig, Jesus Kristus. Tack för det du har gjort. Tack, Fader, för att du sände Jesus, din son, för att göra det möjligt för oss att få stå i relation med dig. Känna dig och lära känna dig mer, djupare och vidare, vem du är. Och nu ber vi att du tar oss djupare och vidare. Att vi får lära känna dig personligen ännu mer. Vem du är. Hur härlig du är. Hur god du är. Amen. Vill Gud mig väl? Ja. Vad tänker du? Gud är god. Ja, visst är Gud god. Men ibland är det ju som att vi tänker annorlunda. Jag vet väl vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp, säger Herren till Guds folk. Då sa han det till folket när de var i Babylon. Men de orden gäller också oss som Guds folk idag. Kan du ta in det? Att han vill dig väl. Vi kommer att studsa i lite olika bibelord. Jag tycker egentligen inte om att prata så här eller predika tematiskt, som det kallas, så fint. Jag gillar mer att ha en text att landa i och gräva i. Men nu kommer vi att vara lite olika. Men vi hänger med, va? Jag träffade en kollega, var på fortbildning i veckan. I Mullsjö. Så börjar jag prata om det här. Man pratar om det som ligger högt på något sätt. Om bilden av Gud som vi kan ha. Och då citerades första Jakobs brev 17. Där det står så här. Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan. Den står inte med där, Maria. Den har kommit till sen. Varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Gud är en god Gud och allt gott som kommer till oss är från himlaljusens fader, säger Jakob. Och hos honom finns ingen förändring. Så när vi pratar om Guds bild, vilken bild vi har av Gud, så är det ju inte det att Gud kan vara sån eller Gud kan vara si, beroende på vad vi tycker, vad jag tycker, vad jag tänker, vilken åsikt jag har. Nej, det där med Guds bild ligger ju hos oss någonstans. Det är som ett par glasögon som vi har fått med oss på något sätt, någon gång. Och de ser vi ju inte. Vi vet egentligen inte riktigt vad det är för gudsbild vi har. För vi går inte runt och tittar på de här. Utan vi har dem liksom på oss som ett filter. På den här pastorsutbildningen som jag har, eller den här vidareutbildningen, så var det en kollega som är härifrån. Och då berättade han att på det kontor han jobbar så har de en Jesusbild på väggen. En bild där Jesus sitter och tittar lite snett ner så här. Och så sa han, alltså jag tyckte den var så obehaglig. Jag tyckte verkligen den var jobbig, den där bilden. Det var som att Jesus satt där och kollade in vad jag gjorde. Och han var lite så här smått missnöjd. Jag räcker aldrig till. Så efter ett tag när han hade varit på i den här kyrkan så tog han modet till och så sa han till sin kollega, kan vi inte ta ner den där? Jag tycker liksom att den är jobbig. Och kollegan bara tittar på han. Va? Det är ju en underbar bild. Jag älskar den. Tänk att Jesus ser mig. Han ser mig, han tänker på mig. Det är en sån tröst i den bilden. Hur i all sin dag kan det bli så olika? De där som vi någonstans har fått med oss. Och hur vi får vår bild, det är svårt att säga. Hemmet, när vi växer upp. Vi har ju liksom inte en bild kanske med oss från början. Fast jag har minnen av att jag liksom hade en bild av Gud på något sätt när jag lekte redan som barn. Väldigt liten. Hur jag liksom tänkte att Gud tycker att det är bra och roligt att vara med mig. Han gillar när jag leker här. Alltså den känslan hade jag på något sätt i mig från början. Och vad jag har fått den ifrån, vet inte. Men sen fick jag andra bilder. Och vi får det från hemmet. Kyrkan där vi går. Söndagsskolan. Människor. Ansikten. Tidiga auktoriteter. Vi säger att Gud är vår far. Och det väcker ju bilder. En far kan vi ha en bild av. Gud som far. Det kan bli glasögon av det. När tron ska bli min egen. När jag prövar. Eller inte prövar. Det som händer mig. Mina erfarenheter. Och naturligtvis den stora grunden, Bibeln, ordet, bönen, inte minst, relationen med honom. Det är massa det där som ger oss bilden av vem Gud är. Och vi har den med oss någonstans som ett filter. Ibland kan ju faktiskt bilden skymma verkligheten. Hos min kollega så var det ju någonting som han upptäckte att han behövde prata med Gud om. Är det här sant? Att du tittar snett på mig? Eller som en ung människa som jag hade samtal med som sa efter ett tag, rent spontant när vi gick, det känns som att Gud blänger på mig. Det känns som att Gud blänger. Är det sant? Är han sån? Vi gick ut och la oss mitt i mörkret en augustinatt på flytbryggan vid sommarstugan. Vi bäddade upp med täcken och så la vi oss där hela familjen, allihop på rygg. Och så en sån stjärnhimmel i Småland där inget ljusförorening från staden stör bilden. Alltså det är oundvikligt när man ställer sig där och ser på stjärnorna. Jag tänker alltid på Gud på något sätt. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa? Att du tänker på henne. En människoson, att du tar hand om honom. Vilken gudsbild. Han som sitter så högt men ser så djupt. Sån är han. Eller det Jesus säger. Säljs inte 5 sparvar för 2 kopparmynt. Inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med hårstråna på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Hårstråna är räknade. Här talar vi om Gud. Det är inte bara mina i den här. Hårstråna är räknade. Och jag tänker med en del har han mer jobb än andra. Lennart där. Men hårstråna är räknade. Men det kan vi också ta lite olika. Fy vad jobbigt. Om han ser det här. Om han har koll på det här. Vem är han? Vem är Gud? Är han en som blänger någonstans? Eller vill han dig väl? Om han är en som blänger, då är det ju inte så kul att gå in till alltid. Och vill jag dela med mig av det? Vi har pratat om att ge vidare. Vem är Gud för dig? Johannes säger så här. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen som själv är Gud och hos fadern, i faderns famn står det till och med. Han har gjort honom känd. När Jesus kommer och det vi kan läsa om i evangelierna, den Jesus är, sådan är fadern, sån är Gud. Jesus har förklarat honom för oss. Om vi vill lära känna fadern, Gud, så se på Jesus. Han säger i Johannes 10:30, jag och fadern är ett. Sån som Jesus är, sån är Gud. I alla lägen. Det är inte så att han var en annan på Gamla testamentets tid. Nej. Men Gud är större än vi kan greppa. Han är mer än vi kan förstå med vår hjärna. Men vi är inte ensamma kanske om att ha en bild av Gud. Jag tänker ta med er till tre personer som hade en bild av Gud, men som också lärde känna Gud. Jag har tänkt på Gideon i Domarboken. Domarboken 6 står det om Gideon. Gideon. Han tillhörde Guds folk. Men Israels folk hade det svårt. De led under midjaniterna. Och de gick hårt åt Israels folk. Åt Guds folk. Så fort det blev skörd så kom de och snodde alltihopa. Så vid ett tillfälle så är Gideon i vinpressen och klappar vete. Vet du så? Ja, det står något sånt. Han håller på med vete i vinpressen just för att gömma sig för midjaniterna. För att de inte skulle se. Och när han är där så står det så här. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, tappre stridsman. Tänk er att Herrens ängel kommer och säger det till dig. Herren är med dig, tappre stridsman. Vad svarar Gideon? Vad bara det att han svarar? O Herre, om Gud är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och vad är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Han kunde inte se att Gud var med. Omständigheterna runt omkring honom sa honom något helt annat. Men Gud var med. Han till och med kallar honom för tappre stridsman. Han som sitter där och gömmer sig och försöker rädda lite vete undan i skymundan för midjaniterna. Då vände Herren sig till honom och sa: Gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Gideon svarade honom: Åh Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ätt är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngst i min fars hus. Alltså, titta inte på mig. Jag tillhör inte en av de stora stammarna, jag tillhör de minsta. Och jag kommer från en familj som är och jag är den minst i familjen. Titta inte på mig. Gå i denna din kraft, sa Herren. Jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Det är inte omständigheterna som säger oss något om vem Gud är. Det är faktiskt inte hur vi har det som säger något om hur den Gud är. Gud är en god Gud, en stor Gud. Och vi kan få vara små. För vi har en stor Gud. Gå i denna din kraft. Det var inte mycket till kraft, det visste Gideon. Och sen kan ni gå hem och läsa, det är fruktansvärt intressant läsning. Han ska samla ihop Israels folk och dra ut mot midjaniterna. Men Gud ser till att den där hären han får ihop, den blir mindre och mindre och mindre och mindre. Jag tror att det är 300 man kvar när Gud är nöjd. Och så gör de ett ingrepp hos midjaniterna som är bara helt strålande, smart, fantastiskt från Guds sida. Och Gideon leder dem. Vad sa Gud? Gå i denna din kraft. Och jag tänker, så är det med tron. Den är, vi vet inte riktigt hur den Gud är förrän vi prövar. Förrän vi faktiskt tar ett steg ut i tro, i tillit. Det är som en fallskärm. Den kan mest upplevas som en börda. Tills du hoppar ut och drar i snöret. Och remmarna bär dig. Men det är inte förrän då du upptäcker det. Så många exempel finns på att det är först när vi vågar ta ett steg. Släppa taget. Det är ingen prestation, nej. Det är ju det, tänker jag, som Gideon berättar. Eller berättelsen om Gideon berättar. Det är ingen prestation, tron. Utan det är en kapitulation. Okej, Gud. Trots att jag är den jag är, så får jag gå ändå. Tron är ingen prestation. Det är en kapitulation. En kapitulation om oss själva. Det är att överlåta sig. Det är att böja sina knä inför denne väldige Gud och säga: jag vet att du känner mig. Jag tänker på det där att böja sina knän. Det är en väldigt skön grej. Att med kroppen få göra någonting i det här som är så det går inte att prata om nästan. Men att få böja sina knän fysiskt och säga: jag böjer mig under dig, Herre, och vill överlåta mig i dina goda händer. Det är att få böja sina knän, överlåta sig. Och det tar emot. Det är inte fullt naturligt för oss. Vi vill ha kontroll. Men att släppa taget, att öva sig i överlåtelse. Och sen tänkte jag på Kaleb. Ni vet, Josua och Kaleb, som var två utav de 12, ni får gå hem och läsa i Moseböckerna. Josua och Kaleb var två utav de 12 spejarna som valdes ut för att gå in i det förlovade landet när man hade kommit dit till gränsen och speja och se hur är det där inne. Gå och kolla hur det är. Och så skickar man iväg de här 12. Och det står att de kommer till Druvdalen, som den kallades sen. Och hur de skar ner en enda vinklase som var så stor så den fick bäras mellan 2 gubbar. Och så kommer de tillbaka. De kommer tillbaka till folket. Och när de kommer tillbaka till folket så berättar de, Josua och Kaleb i alla fall, det är ett gott land. Det är verkligen flöda av mjölk och honung. Men det är stora städer. Det är ett resligt folk. Och de andra spejarna berättar om att ja, de är så stora så vi är som gräshopp i jämförelse. Och då står det så här i femte Mosebok, och det här är hämtat femte Mosebok 1. Det här är hämtat ifrån när Mose berättar om detta 40 år senare, när de är på väg in, när de ska gå in i det förlovade landet efter 40 år. Då berättar Mose om detta, och så här säger han: de tog med sig av landets frukt och förde det ner till oss och lämnade sin rapport till oss och sa: det är ett gott land som Herren vår Gud vill ge oss. Men ni ville inte dra dit upp utan trotsade Herren i Guds befallning. Ni klagade i era tält och sa: Herren hatar oss. Därför har han fört oss ut i Egyptens land och gett oss i Amorenas hand för att förgöra oss. Vart ska vi ta vägen? Våra bröder har gjort oss modlösa. Förskräckta, stod det i den gamla översättningen. För de säger: folket är större och resligare än vi. Städerna är stora och befästa upp till himmelen. Och dessutom såg vi anakiter där. Alltså ett jättefolk. Gud var inte god. Herren hatar oss, sa de. Det är också en bild av Gud. Herren hatar oss. Men hade inte de fattat, som hade fått vara med nu, det här var ju innan de hade gått 40 år i öknen. Nu hade de ju bara gått genom Röda havet och sett hur Herren hade delat det. Och vattnet i klippan, de har varit med en massa under och tecken. Och ändå säger de: Herren hatar oss. Men jag tycker inte att de tänkte så. Det var deras gudsbild. Men var den sann? Och vart ledde den? Den ledde dem helt galet. Den gjorde att de fick gå 40 år i öknen. Men när man läser det, det är också jättespännande läsning. Gå hem och läs femte Mosebok kapitel 1 och 2. Det gjorde ju att de fick gå 40 år i öknen. För det var så här att när de väl hade besinnat så här, så vill de inta landet direkt. Men då säger han nej. För det hängde på att Gud var med dem. De drog upp, men det står att Mose och förbundsarken stannade kvar. Men folket drog iväg och skulle inta landet, och de fick så mycket stryk så att de kom tillbaka. Herren var inte med dem. Det hänger på honom. Men då läste det stod något, det här att Josua och Kaleb var annorlunda. De tittade inte på att städerna var stora och ointagliga, människorna var stora. De sa: det är ett gott land som Herren har ordnat åt oss. Kolla, jättevindruvor. Det är ett fantastiskt land som Herren vill ge oss. De tittade på något sätt annorlunda på det. De såg annorlunda på det. Och då läste jag något som är väldigt intressant, som står om i fjärde Mosebok 14 och 24. När de ska dela upp landet så står det så här, att Herren säger så här om Kaleb: men i min tjänare Kaleb är en annan ande. Han har alltid följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land där han nu har varit. En annan ande. Då tänkte jag så här: finns det en genväg att få en riktig gudsbild, en sann gudsbild? Ja, naturligtvis genom Guds ande. Och då hamnade jag i Hebreerbrevet. Det står inte heller med, tror jag, Maria. Men jag tar den då. Jag tar det live. Hebreerbrevet 8. Det är alltid så svårt att hitta Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 8. Där står det om i kapitel 8:11. Ingen ska behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska veta vem jag är, från den minste till den störste. Det är en profetia ifrån Jeremia. Och vers 10. Detta är det förbund jag ska sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Alla ska veta vem han är. Det nya förbundet genom mitt blod, där Gud har utgjutit sin ande över allt kött. Där vi kan få lära känna Herren direkt. Oförstört, utan filter. Vem han verkligen är. Så som Kaleb. Han hade på något sätt en annan blick. Ett annat hjärta. En annan ande avslöjas. Och sen tänker jag på Petrus. När Petrus kallades. När Jesus hade undervisat en hel dag, fullt av folk. Så mycket folk så han bara får låna en båt. Och så åkte han ut en bit och satt där och undervisade. När han hade undervisat klart så står det att att Petrus sitter där i sin båt. Och han har fiskat hela natten och inte fått någonting. Kan du tänka dig hur det känns för Petrus? Ingen fisk. Inte något. Och så säger Jesus, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Jag tror han var ungefär lika stadig i sin roll som många här. Man vet, det där funkar inte, va? Jag vet hur det är att fiska. Men Simon Petrus sa, ja, för att du säger det, säger han, så ska vi göra det. Men han säger ändå, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Och så gjorde de det. Och så drog de upp så mycket fisk. Så mycket fisk. Så att näten var nära att brista. Och de fick vinka in de andra och säga, kom hit, hjälp till, vi klarar inte av att dra upp det. Kamraterna kom med den andra båten och hjälpte dem. Och de fick så mycket fisk i båda bitarna, båda båtarna, att de höll på att sjunka. Fatta hur mycket fisk det är. Ser ni det framför er? Då hände det. Då står det så här. I Lukas 5:4. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knä och sa, gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten. Alltså när jag läste det här förmodligen lite slarvigt, så har jag tänkt att nej, men Jesus visar sig så helig, så ren. Så det är därför Petrus faller ner på knä inför honom. Lite som Jesaja, ni vet, hans gudsupplevelse där. Att på något sätt Jesus visar sig så stor och så ren. Och Petrus blir så syndig i den bemärkelsen. Så har jag tänkt. Men vad är det det står? Jesus visar sig så god. Så, alltså, vad längtar en fiskare efter? Det vet väl några här. Vad vore det bästa som kunde ske efter en dag när man inte, eller natt när man inte har fått någonting, är görtrött och bara vill hem och sova och bara strunta i alltihopa? Klart man längtar efter en jättefångst. Det vore det bästa som kunde hända. Och det är det Gud gör. Det är Jesus gör. Vilken godhet utan gräns. Tänk er att få det du drömmer om i present. Det du går och suktar efter om du nu gör det. Och det är det Petrus som är om. Och han upptäcker, vem är jag? I förhållande till Guds godhet. Gud är inte den som blänger, måtte hela Fiskebäck höra det. Gud är inte den som blänger. Han är en god Gud. Men vi håller oss undan en sån gudsbild, fel bild. Vi håller oss undan. Gå inte för nära. Han är skön, han är helig, han är god. Men gå inte för nära. Man vet aldrig. Sån är inte Gud. Gud är en god Gud. På riktigt en god Gud. Han vill dig väl. På riktigt. Och där upptäcker Petrus, jag är en syndare. I jämförelse med Guds godhet så är jag en syndare. Käre Gud, så god du är. Det är lite skillnad i den tonen, eller hur? Sån är han. En del ser arga ut. Men är det inte det som händer? Att Gud visar sig så god för Petrus. Så Petrus inser. Att vem är jag? Som håller dig utanför. Som håller dig en armlängds ifrån. Som försöker själv hålla kontrollen. Och skrapa till mig och mitt. Som tummar med både det ena och det andra. När Gud är så god. Romarbrevet 8. Romarbrevet 8 och 15. Lyssna nu. Ni har inte fått en ande. Det är väl bäst att läsa i rätt översättning. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och om vi, och är vi barn, så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar och som betyder att ni måste leva i fruktan. Ni har fått barnaskapets ande. Vi får vara barn till Gud. Halleluja! vi får vara barn till Gud. Vi är barn till Gud. Det är det som är det stora. Inte slavar, utan fria. Och vi får lära känna honom som vår gode far. Vi får överlåta oss till honom. Vi får kasta oss ut fast vi tycker att vi inte kan. I den där fallskärmen, i tro. Och vi får be om hans ande, att den får fylla oss med en bild av Gud. Och jag tänker att det är en god övning. När Jesus blir döpt så går han ner i Jordans vatten och liksom som en magnet drar åt sig alla våra synder för tid och evighet. Och han stiger upp där för att vi i dopet får lägga av oss vår synd och våra tillkortakommande och vår orättfärdighet. För att tillsammans med honom få stiga upp i vattnet. Rena genom honom. Och så står det att Guds, att himmelen öppnades och den helige ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himmelen kom en röst. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Det är vår position som Guds barn. Sida vid sida med vår broder Jesus, som har gett oss allt. Och Herren säger över ditt liv, över mitt liv. Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Därifrån får vi leva. I den relationen får vi ha med vår Gud, med vår far i himmelen. Amen. Herre, tack för att du är en god Gud. Hjälp oss att se det. Herre, hjälp oss att böja våra knä. Och när vi inte kan överlåta oss, så får vi överlåta oss ändå. Och Herre, hjälp oss att lita på dig och våga ta steget ut i tillit. Och se att fallskärmen bär. Och fyll oss allt mer med din ande. Hjälp oss att ge utrymme för dig i våra hjärtan och våra liv. Att du får fylla oss med dig så att vi ser dig sådan du är. Och också kan få dela dig så som du är. Och inte hålla tillbaka. Inte vara rädda. Och Herre, tack för att vi får ställa oss där. Öva oss i att ställa oss där och höra din röst. När anden vilar över oss. Och du säger till varenda en utav oss. Du är min älskade son, dotter, mitt barn. I dig har jag min glädje. Herre, tack för att det är en verklighet på riktigt. Amen. Nu ska vi få sjunga tillsammans innan nattvarden. Är det sant? Är det sant att Jesus är broder? Är det sant att arvet hör mig till? Sjung den och förundras i ditt hjärta.